Välkommen till det andra avsnittet av På lantbrukets hållbarhetsfront med fokus på klimatklivet. Du kanske blev inspirerad av förra avsnittet och börjat fundera på vad du skulle kunna göra för insatser på gårdsnivå eller redan planerat för att söka pengar från klimatklivet. Oavsett så har du fortfarande en chans kvar under 2021. Den fjärde och sista ansökningsperioden pågår mellan 8 och 18 november. Lycka till! I det här avsnittet kommer du få ytterligare tips när Jakob Lenje, handläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland, berättar om handläggningsprocessen av klimatklivetansökningarna som kommer in. Vi pratar också om klimatklivets framtid och vilka saker som är viktiga att tänka på när du som lantbrukare söker pengar.
Jag heter Jakob Lenje och jag arbetar på Länsstyrelsen här i Västra Götaland på enheten för miljö- och klimatsamverkan. Jag arbetar med klimatklivet och sen också en kartläggning av hur kommunen jobbar med energiplaner. Jag bor här i Göteborg tillsammans med min sambo.
Och vad är klimatklivet för någonting?
Precis. Ja, klimatklivet är ju då ett statligt investeringsstöd som ger pengar till olika projekt som på något sätt minskar utsläppen av växthusgaser. Och alla förutom privatpersoner kan söka pengar till klimatklivet då. Det kan vara företag, kommuner, olika organisationer, bostadsrättsföreningar och lantbrukare. Och de här ansökningarna som kommer in till klimatklivet, de granskas utifrån olika kriterier. Och det är en mycket viktig punkt är då åtgärdens klimatnytta som vi kallar det. Vilket helt enkelt är hur mycket utsläppsminskningar en åtgärd ger i förhållande till kostnaden, investeringskostnaden. Och desto bättre, ju högre klimatnytta desto bättre är det. För då är det större chans att man får stöd helt enkelt. Och vi vill ju då att klimatklivet ska bidra till så stora utsläppsminskningar som möjligt.
Yes. Nu ser det ut som så att man skickar in ansökan till Länsstyrelsen.
Mm.
Men i slutändan är det väl Naturvårdsverket som gör det slutgiltiga beslutet, eller hur är det med det?
Ja, precis. Vi har ju lite olika roller, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Som du säger så är det Naturvårdsverket som till syvende och sist liksom bedömer om ansökan ska bli beviljad stöd eller få avslag. Så vi från Länsstyrelsens sida bedömer liksom ansökan och tar in kompletteringar och skriver sedan ett yttrande till Naturvårdsverket. Och sedan så kollar de på mer på liksom utsläppsberäkningarna och lönsamhetsberäkningarna och sen fattar de ett beslut utifrån det.
Och nästa ansökningsperiod nu då för klimatklivet är den 8 till 18 november.
Mm.
Och vad tänker du är viktigt att tänka på då, kanske framförallt som lantbrukare då om man söker fram till dess?
Jag kan börja lite generellt och så kan jag ta lantbruks, vad vi tänker där. Alltså, om man har ett projekt som man tänker kan passa för klimatklivet så om man vill ansöka nu i november, det är bra att börja redan nu och förbereda sig i god tid för att det finns ingenting som säger att man inte kan göra det liksom. Så kan man skicka in direkt när ansökningsomgången öppnar i princip om man vill. Och det man behöver göra är väl att gå in på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns väldigt mycket bra information för liksom alla olika typer av åtgärder. Ja, det är klart om man har något jättespeciellt så, men det finns väldigt mycket bra liksom vägledningar och så för olika saker. Så där kan man gå in och liksom informera sig lite vad det som gäller för det man vill söka stöd för helt enkelt. Och sen så det är också en bra idé att liksom begära in offerter och så om man har en specifik investering som man vet att man vill göra och så kan vi ha det som underlag när vi tittar på liksom ansökan och sådär. Och ja, kanske nästan det viktigaste är väl att man verkligen lägger tid på att beräkna liksom utsläppsminskningen, vad det är man tänker byta ut och hur det släpper ut i förhållande till vad det nya är och hur man minskar utsläppen helt enkelt. Som en stor del av liksom ansökan bygger på det.
Och var det något mer speciellt för lantbrukare?
Det är väl lite det där vad vi vill att skicka med och så där. Det kan väl till exempel vara att man skickar med liksom, om man har en viss energiförbrukning, att man har med underlag för det och sånt där. Man vill till exempel se hur många ansökningar där man liksom byter ut så här spannmålstorkningspannor Och då är det bra om man liksom skickar med underlag för dem, för hur mycket energi de förbrukar, så vi kan ha något att jämföra med. Så det är väl en specifik grej för lantbruket. Annars är det liksom ganska generellt för alla ansökningar det jag nyss nämnde. Liksom.
Mm. Klimatklivet, det har ju funnits i några år nu.
Mm.
Och som jag har förstått det, så de senaste åren så har man prioriterat jordbruk och lantbruk lite mer. Men vad innebär det egentligen?
Ja, det var väl, jag vet inte exakt, det var något eller några år sedan som man gjorde en ändring i den här förordningen som reglerar klimatklivet, som heter då förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar. Så valde man att skriva in en punkt där i 4 § där man skriver in att om åtgärderna som man bedömer har samma klimatnytta, så kan åtgärder inom jordbruket prioriteras. Så det finns helt enkelt liksom en möjlighet att, ja, men om det är 2 åtgärder, så en inom jordbruket och en om något annat som har samma klimatnytta, då kan man välja den inom jordbruket om man skulle vilja då, för man vill gynna jordbruksåtgärder och en omställning inom jordbruket helt enkelt. Och sen så arbetar också Naturvårdsverket aktivt för att liksom nå ut till jordbruket och hitta nya åtgärder som kan minska utsläppen inom jordbruket helt enkelt.
Så som lantbrukare finns det egentligen ingen anledning att inte söka klimatklivpengar då?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej. Om man har kommit på en idé, man har räknat på det och man har skickat in en ansökan och så har den hamnat hos er, vad händer då?
Ja, när vi får in en ansökan, så från länsstyrelsens sida så går vi igenom den och liksom undersöker om kriterierna för stöd uppfylls. Och om det skulle vara så att det är oklarheter eller om några uppgifter saknas, så begär vi in att det ska liksom kompletteras då helt enkelt. Och sen när allt är med i ansökan som vi bedömer behöver vara med, så skriver vi ett yttrande som vi skickar till Naturvårdsverket, och där vi liksom beskriver lite kort vad åtgärden innebär och om vi har haft någon kontakt med den sökande och ja, men lite så liksom kort information om den. När Naturvårdsverket får det, så gör de den slutliga handläggningen och tittar på det jag nämnde förut om liksom utsläppsberäkning och lönsamhet och så vidare. Och sen så fattar de ett beslut då om ansökan ska bli beviljad stöd eller få avslag.
Den processen som ni gör med att gå igenom alla de här beräkningarna och ta kontakt och skicka iväg till Naturvårdsverket, hur lång tid brukar den ta? Typ?
Ansökningsomgången, den är kanske 2-3 veckor eller något sånt. Sen så har vi en yttrandeperiod som kanske är ytterligare lika lång tid. Så totalt så blir det en halv månad eller någonting då kanske ungefär.
I det förra avsnittet när jag pratade med Erik och Anders, så sa ju båda två att det här är ett liksom bidrag och stöd som går väldigt snabbt att få igenom. Och det är väldigt roligt.
Ja, jag tyckte också det var kul att de nämnde det faktiskt. Mm. Jag lyssnade också på det. Mm. Så. Mm.
Vad händer sen då? Även om det är Naturvårdsverket som beviljar stödet, vad händer när man har fått stöd beviljat?
För det första då, så kan man väl säga att alla som har sökt kommer få ett beslut. Ja, så då liksom får man ett beslut från Naturvårdsverket, och då får man ett meddelande om det. Och då kan det antingen vara att man blir beviljad pengar eller att man får avslag då. Så alla kommer bli meddelade liksom. Och sen då, så blir man beviljad stöd, så finns det liksom information i beslutet om villkor och så, vad som gäller och när man ska vara färdig, vilket slutdatum och hur mycket pengar man kommer få och så vidare. Och liksom en motivering kring det då. Och sen så finns det också liksom bestämt då när man ska få betalt pengarna. Så ofta så brukar det vara så att man kanske får ungefär 50% av det stödbeloppet man har beslutat om att få liksom när man får beslutet. Och sen när man har liksom kanske skickat in första lägesrapporten då, så kanske man får 25% till om man visar att man har haft kostnader liksom. Och sen när man är färdigställt åtgärden, så får man de sista 25% av stödet liksom. Ja, och det är liksom det som är lite så formellt med beslutet, är att när man fått det, då har man också fått okej att börja. För det är väldigt viktigt att man inte börjar med sin åtgärd innan man har fått ett beslut, för att Klimatklivet kan inte ge stöd till påbörjade liksom åtgärder, för då anses det som att det inte liksom blir någon extra, alltså då hade det kunnat hända ändå liksom. Så därför är det väldigt viktigt att man liksom väntar tills man har fått sitt beslut då, om man vill börja med sin åtgärd liksom. Mm. Och vi kommer också från länsstyrelsens sida höra av oss till den som har fått stöd då, om man blir beviljad, och liksom beskriva lite kring hur uppföljningen av åtgärden kommer att se ut sen.
Mm. Vill du berätta hur uppföljningen tenderar att se ut? Den kanske ser lite olika ut beroende på vad det är för investering man har gjort.
Men... Ja, precis. Man kan väl, alltså generellt så har vi väl ändå en ganska så formell gång som det ska vara. Sen kan det alltid hända saker liksom. Men tanken är att uppföljningen innebär att man ska liksom rapportera hur åtgärden liksom fortskrider så. Och då innebär det att under tiden som åtgärden håller på, var sjätte månad, så ska man skicka in en lägesrapport. Så beroende på hur lång åtgärden är så kan det bli liksom, ja, en lägesrapport eller flera. Och där då beskriver man vad man har gjort för aktiviteter, om man ska liksom ha med en tidplan för hur man lägger upp arbetet med den här åtgärden. Och sen även om man har haft liksom kostnader då, så ska man kunna styrka det med fakturor och betalningsunderlag. Och så, ja, och då kan man också då kanske få utbetalt mer stöd eftersom man har haft mer kostnader och sådär.
Mm.
Så då kan liksom både vi från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket följa med i hur det går liksom. Och sen om man, när man har färdigställt sin åtgärd, så kallar vi det att man slutrapporterar. Och det ska man ha gjort liksom inom 3 månader efter slutdatumet för åtgärden då. Och då är det, ska man liksom beskriva hur, om det blev så som man liksom angav i ansökan, eller om det har blivit annorlunda och varför, och gärna skicka med lite bilder och sådär. Och sen så då redovisa alla kostnader och på liknande sätt, fast liksom mer, ja, man ska redovisa allt liksom på slutet så att man kan se alla kostnader och sådär. Och sen är det liksom rapporteringen, det är det som är rapporteringen. Och sen har vi även tillsammans med Naturvårdsverket så gör vi platsbesök på utvalda åtgärder då, för att liksom kunna se hur det går för dem och sådär.
Mm. Men så den återrapporteringen, den behöver man bara skicka in liksom, antingen till er på Länsstyrelsen eller till dem på Naturvårdsverket, och så tar ni del av den båda två?
Ja, alltså här, man skickar den till oss på Länsstyrelsen, och så kollar vi på den och sen skriver vi ett yttrande och sen skickar vi det till Naturvårdsverket. Så att det är ungefär samma som ansökningsförfarandet, liksom att vi bereder liksom det och sen skickar vi vidare det med ett yttrande. Så kan Naturvårdsverket dels ta del av själva rapporten och också det vi har liksom skrivit så. Om det kan vara så att vi kanske uppmärksammat att oj, nej, men det här går inte som de hade tänkt, eller då, ja, så ser de det ganska snabbt. Liksom.
Mm. De ansökningarna som kommer in från jordbruket, vad är de vanligaste typen av insatser man söker stöd för?
Just det. Ja, alltså, under en ganska lång tid så har väl de vanligaste som de dominerar från jordbruket varit sådana här energikonverteringar där man byter ut, ja, men ofta då liksom spannmålstorkning eller uppvärmning, när man har ett, man använder sig av olja för att värma upp det här, men så byter man ut emot någon form av biobränsle istället. Det är ju nog absolut vanligaste. Och sen så blir det vanligare och vanligare med åtgärder som man konverterar från dieseldrift till eldrift, liksom olika typer av ja, men arbetsmoment. Det vi ser liksom att det kan vara utfodring, eller att man pumpar runt gödsel eller bevattning och så vidare. Liksom. Mm. Så det är någonting vi ser kommer mer och mer.
Mm.
Så.
Spännande.
Mm.
Är det någonting som du och dina kollegor, ni är ju ändå några handläggare här på Länsstyrelsen i Västra Götaland, är det någonting som ni hade velat se mer av just från lantbruket?
Ja, men alltså det rör väl lite det som jag nämnde sist här, att vi tror ju att det finns många arbetsmoment liksom i lantbruket där diesel kan ersättas av eldrift och liksom bidra med mycket klimatnytta då. För att ja, men vi har ju sett, som jag nämnde då, de här ansökningarna om energikonverteringar och byta ut oljepannor till biobränslepannor ganska lång tid. Men det här med dieseldrift till eldrift är något relativt nytt ändå, och där ser vi väl en stor potential liksom. Ja, men och sen så är det ju så som de lantbrukarna nämnde i förra avsnittet, att det finns ju liksom ingen så här lista på de här åtgärderna kan få stöd, utan har man en åtgärd som kan minska utsläppen så kan ju det få stöd liksom, i en tillräckligt hög kvot liksom.
Mm.
Så där är det ju det som avgör, om man säger så. Och det är också upp till var och en då liksom försöka, om en lantbrukare att försöka liksom se, vad har jag liksom för energi förbrukning, och är det mycket diesel i mitt lantbruk, kan jag liksom, skulle jag kunna byta ut det mot el kanske. Vi har ju hört liksom från de som har fått stöd för det här och bytt ut, att det är ju dels liksom minskningen av utsläpp, men det bidrar även med andra nyttor, som att man liksom minskar, man får liksom renare luft runt omkring där den här arbetsmomentet utförs, och kanske även det blir tystare liksom, som både bra för liksom människor och djur och så vidare. Så att det finns liksom flera nyttor man kan få det.
Mm. Och i slutändan så skulle det också kanske kunna finnas en potential att skapa ett liksom, lokalt kretslopp där man också kan producera den elen som man använder för de här. En fråga som jag kommer att tänka på nu, och då ska jag ärligt erkänna att jag har ju aldrig ansökt om några pengar från Klimatklivet. Mm. Men är det, skulle du säga att det är svårt att skriva en ansökan?
Ja men precis, alltså, jag har inte heller ansökt om pengar till Klimatklivet, men det kräver nog lite förberedelser liksom. Framförallt utsläppsminskningsberäkningen skulle jag säga. Det gäller ju att man har liksom tänkt igenom och kan, ja, men kan styrka det liksom. Så det, det är ju alltså, eftersom det också är en väldigt viktig del av ansökan. Sen att beskriva den och sådär liksom, ja, men vi vill göra det här och det här, det tror jag man löser liksom ganska så lätt. Men vi ser ju att liksom, det är väldigt bra att man, om man kan beskriva så utförligt som möjligt liksom, för då blir det lättare för oss att förstå vad det är man vill göra. Så det kan ju, det tar nog lite tid kan jag tänka mig och så. Men det är väl också lite grann så det behöver vara för att vi som liksom, om man då läser sig Naturvårdsverket ska kunna liksom, ska kunna se, följa liksom och se vad det är man vill göra. Då behöver det vara att man anger ganska mycket information liksom.
Och kunna välja ut det också, för jag precis. Anar att ni får in ganska mycket ansökningar.
Ja, precis. Jo, men det får vi ju. Jag vet inte vad, jag tror det var någon som drygt 70 nu den här ansökningsomgången ungefär.
Mm.
Så det är ju det.
Mm. Vilka är de vanligaste misstagen som du och dina kollegor ser i ansökningarna?
Generellt kan man väl säga liksom att det är det här med information som jag nämnde precis, att det som kanske tar lite tid också att sammanställa och så liksom, att desto mer information desto bättre för oss, och det är ofta där det brister, att det, alla liksom, allt som behövs finnas med finns inte alltid med, och då får vi begära in kompletteringar, och det går ju lätt att göra, men det är en sak som är liksom så ganska, som händer väldigt ofta med ansökningar liksom. Så det är ju ett bra tips att man verkligen försöker tänka och om man läser på, vad behöver vi ha med? Okej, det här och det här och det här. Och vissa saker kan ju kännas lite så här, aha, men behövs det här verkligen? Men av olika skäl så behövs det liksom helt enkelt. Så då, och det är också väldigt bra om man kan liksom försöka beskriva sin åtgärd så utförligt som möjligt, för då blir det mycket lättare för oss att förstå liksom. Det är vanligt att man kanske anger ett ganska tidigt startdatum, alltså när man tänker sig, ja men om man söker stöd nu då här i november, 8 november, då kanske man sätter en månad, 8 december vill man börja. Och det är liksom för tidigt generellt, för det tar några månader för oss att handlägga tillsammans med Naturvårdsverket, och som jag nämnde innan så får man inte börja förrän man har fått ett beslut, så då betyder det att vi måste liksom kommunicera ut, om man har satt ett tidigt startdatum, att ja, men ni måste bara veta att ni får vänta liksom, och det är ju så.
Mm.
Så det kan ju vara ett tips att liksom inte sätta ett för tidigt startdatum, och sen kanske också att liksom tänka kring åtgärden och hur lång tid man tror att det tar, planeringen, att det är igen, att man liksom lägger in lite, att man har lite resurs för liksom att det kan ta längre tid, det kan bli förseningar, för att det går ju bra att förlänga åtgärder också oftast liksom, men det, om man har lite längre liksom till slutdatumet, så då har man ju liksom möjlighet att det blir förseningar och så.
Mm.
Så det kan man också tänka på.
Mm.
Och sen så när det gäller jordbruket just, så det var ju precis det jag nämnde innan också, att liksom styrka sin energiförbrukning och så, att det är också någonting vi ofta får begära in kompletteringar om. Så det kan man också tänka på.
Du sa ju att man ofta sätter ett för tidigt startdatum.
Mm.
Men hur liksom sent får man sätta ett startdatum? Jag tänker att det måste finnas en begränsning mellan att ni får in ansökan eller att ansökan beviljas tills dess att insatsen måste vara igång. Vad är den?
Ja, jag är faktiskt lite osäker. Jag har inte riktigt hört. Alltså det är väl klart att söker man nu och som man sätter startdatum om 2 år, det kanske liksom är, jag tror inte att den chansen är inte så stor. Mm. För jag menar, om man söker stöd, då vill man ju antagligen göra någonting.
Mm.
Så att så jag har ingen riktig liksom gräns att ge så precis, men mm. jag tänker mig att söker man stöd så vill man nog komma igång, men då gäller det att liksom tänka på att vi har några månaders handläggningstid helt enkelt.
Mm. Men det finns ingen risk så att säga med att senare lägga starten på insatsen en månad senare än vad man hade tänkt från början kanske.
Nej, för det är bara precis. Positivt. Det skulle jag inte säga att det gör. Mer än för om man själv då gärna vill komma igång fort. Men ett tidigt startdatum kommer ju inte göra att man kommer igång fortare. Nej. Det kommer bara göra att vi behöver säga till att man inte får börja förrän man få ett beslut då, till exempel. Så man kan räkna med några månader från ansökan till beslut, helt enkelt, det är väl det man kan säga.
Mm. Varför tänker du då som handläggare, och varför tycker ni på Länsstyrelsen att det är viktigt att våga söka pengar från Klimatklivet?
Ja, precis, det är en bra fråga. Vi som arbetar med Klimatklivet, både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, vi vill ju att Klimatklivet ska bidra med så mycket klimatnytta som möjligt och så mycket utsläppsminskningar som möjligt med de pengarna vi har att liksom portionera ut. Och då är det ju viktigt att alla som har en fördelning kring någon åtgärd och investering som potentiellt skulle kunna minska utsläppen faktiskt söker stöd för det, för då ger ju det oss möjlighet att liksom utvärdera och välja ut de som ger mest utsläppsminskningar. Så att det är väl liksom det man kan säga, att desto fler ansökningar vi får, desto större palett har vi att välja mellan liksom. Så vi vill ju verkligen uppmuntra alla som funderar och de som lyssnar här nu att skicka gärna in en ansökan om ni har något som ni tror skulle minska utsläppen, och sök liksom Klimatklivet att ta chansen och få stöttning i omställningen liksom.
Mm. Hur ser framtiden för Klimatklivet ut? För nu är det ju en ansökningsperiod för 2021. Jag vet att det är några planerade ansökningsperioder för 2022 också, eller hur?
Ja, precis. Jag har inte riktigt koll på när, hur många och så när. Men det är absolut, det planeras ju för 2022 också.
Mm. Och vad är framtiden sen för Klimatklivet?
Ja, men framtiden för Klimatklivet, den ser positiv ut, vilket är kul. Planen är att Klimatklivet kommer fortsätta fram till 2026, som det ser ut nu. Och ja, men för någon vecka sedan eller två så gick ju regeringen ut med information kring budgeten år 2022. Och då får ju Klimatklivet utökat med pengar. Och sen så ska man ju säga att i nuläget så vet vi inte om budgeten kommer bli beslutad eller som den ser ut idag, eller om det kommer ändras. Men det som står idag är helt enkelt att år 2021 då, det är ju, då har Klimatklivet haft ungefär 2 miljarder att fördela. Och om den nya budgeten går igenom så som den ser ut nu, så kommer vi år 2022 ha lite mer pengar än detta året. Vi kommer ha ungefär 2,7 miljarder totalt sett. Så det blir en ökning då, helt enkelt. Mm. Så det känns ju väldigt positivt.
Så det är bara att börja på att söka?
Ja, ja. Sök.
Ja. Om man känner att man behöver ha lite hjälp på vägen, och man kanske redan har tagit kontakt med en konsult, men så känner man så här, jag behöver prata med någon på Länsstyrelsen. Kan man liksom ta kontakt med er då?
Ja, absolut. Mm. Det går jättebra.
Maila eller ringa?
Maila eller ringa. Det finns, ska finnas på vår hemsida. Mm. Kontaktuppgifter till oss som jobbar med det.
Jättebra.
Nu hoppas jag att du har fått mycket användbar information och kanske lite nya idéer för hur din Klimatklivet-ansökan skulle kunna se ut. Om du inte redan har lyssnat på vårt tidigare avsnitt med Erik och Anders som sagt pengar för en elektrifierad lastare, så tycker jag att du ska göra det på en gång. Jag vill säga stort tack till Jakob och stort tack till dig som lyssnat. Vi hörs snart igen.